Thomas Bolme läser Dandy av Jan Guillou.
Kapitel 1. En annan värld. Wiltshire, juni 1901. Det viktigaste skälet till att Sverre inte kände sig särskilt nervös var att Albie alltid varit mycket vag när han talade om sitt hem i Wiltshire. Då och då hade han liksom i förbigående nämnt huset, ibland markerna och fårskötsel. Så att det lät som en något större norsk bondgård. Särskilt det där med fåren. På tåget mot Salisbury hade Albie kanske haft en sista möjlighet att klargöra ett och annat. Istället hamnade de i en uppspelt diskussion om hur deras vetenskap skulle kunna användas till att förbättra Englands viktigaste kommunikationer, järnvägarna. De var nyutexaminerade diplomingenjörer från Dresden. De hade därmed världens förnämsta tekniska utbildning i bagaget, och när mänskligheten nu gått in i det århundrade där utvecklingen skulle gå mot ofattbart framåtskridande, rent av nå en nivå där det barbari som kallades krig blev omöjligt. De hade fortfarande rektors strålande framtidsvisioner i hans tal på examensdagen ingraverat i minnet. Så låg ansvaret främst hos ingenjörerna. Den nya tekniken skulle i grunden förändra hela den mänskliga tillvaron. Ingenting var omöjligt. Så varför inte börja genast med att tänka ut några raska förbättringar av järnvägstrafiken? Sverre var specialiserad just på järnvägstrafik och Albie på maskinlära, så ämnet låg nära till hans. Albie slog ut med armarna, sträckte lyckligt obesvärad på sig. De hade ju hela första klasskupén för sig själva. Höll upp höger pekfinger med en av sina typiska gester och formulerade frågan: vad är det sämsta här där vi sitter? Låt oss börja med det. Vad borde man förbättra genast? Vad är det första man tänker på? Sotet, konstaterade Sverre och pekade misslynt på sin manschett. Jag bytte till nystärkt vit skjorta när vi steg upp på The Coburg i morse. Nu skulle den inte duga över middagen, är jag rädd. Och så bullret och skakningarna. Möjligen också den låga hastigheten. Albie tänkte efter en kort stund, men nickade instämmande. Där hade man omedelbara problem att lösa, ingen tvekan om det. De började med sotet, antagligen det värsta obehaget. Särskilt en varm sommardag som den här, när man ville ha åtminstone något fönster öppet. Loken drevs med ångmaskiner som eldades med kol, och kolröken skapade obehaget. Då fanns det två vägar att gå. Antingen att rena utsläppet av kol med någon sorts filteranordning, eller, mer radikalt, byta metod för framdrivning. De nya automobilerna drevs med petroleumprodukter. Den förbränningen lämnade också emissioner efter sig, men obetydliga jämfört med kolröken från ett tåg. Teoretiskt kunde man ersätta de koleldade ångmaskinerna med förbränningsmotorer av utvidgad automobiltyp. Vad det skulle innebära kostnadsmässigt var en annan sak. Kol var praktiskt taget gratis i England. Men å andra sidan, som Rudolf Diesel konstaterat i sin avhandling Teori und Konstruktion eines rationelle Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschine und den heute bekannten Verbrennungsmotoren, så gick mer än 90% av energin förlorad i en ångmaskin. Det var en kolossal energiförlust, och därmed också pengar i sjön. Rudolf Diesels nya motor drevs, åtminstone i sin experimentversion, med jordnötsolja. Visserligen krångligare än kol att få fram i tillräckliga kvantiteter, men till skillnad från kol inte en ändlig tillgång. Dessutom renare och mer hälsosamt. Dieselmotorer alltså. Eller elektricitet, funderade Sverre. Rent och tyst. Utsläppen av kol koncentrerades då till kraftverken där man framställde elenergi. Där vore det också mer rationellt att tänka sig insatser för att filtrera kolröken. De kastade sig genast över problemet.